Kafferast i kunskapsfabriken.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Anna Ardin.
Tack så jättemycket.
Vem är du då?
Jag är doktorand på Marie Cederschiöld högskola på Centrum för civilsamhällesforskning. Och så är jag diakon i Equmeniakyrkan som yrke kan man väl säga innan.
Ja, just det. Mm. Och Equmeniakyrkan, är det gamla missionsförbundet?
Ja, det är en sammanslagning mellan baptister, missionsförbundet,
ja, just det,
och
så är det.
Metodistkyrkan som jag har bakgrund i.
Men civilsamhällesfrågor?
Ja.
Alltså, vad menar vi med civilsamhället?
Det är en jättebra fråga. Det är en jättestor strid hela tiden.
Liksom, då börjar vi där, tänker jag.
Ja, men precis. Nej, men civilsamhällespolitiken. 2009 kom en proposition från regeringen Reinfeldt som hette Politik för det civila samhället. Och det var lite starten, skulle man säga, på att vi pratade och började prata om civilsamhälle istället för folkrörelser.
Ah, ja.
Mm. Och att civilsamhälle är ju ett bredare begrepp än folkrörelser. Det är... I den här politiken för det civila samhället menar man alla idéburna organisationer, kan man säga. Alltså frivilliga organisationer, men också stiftelser och sådana som inte gör saker för pengarna utan som gör saker baserat på frivilliga, kan man säga.
Just det.
Och sen finns det ju andra begrepp av civilsamhälle där man inkluderar hela det liksom media till exempel, eller så att
det
är bredare liksom organiseringen än bara just föreningslivet. Men på Centrum för civilsamhällesforskning, där menar vi föreningslivet i stort sett.
Just det. Och då är det ju ingen slump att du är med i vår podd. Eftersom vi är en paraplyorganisation för massa ideella organisationer.
Just det.
Vad är det du forskar om då?
Jag forskar om diskursiv repression, har jag börjat säga nu. Men jag forskar om civic space egentligen, kan man säga. Alltså civilsamhällets demokratiska utrymme. Vilket handlingsutrymme har organisationerna och relationen till demokrati. Alltså civilsamhällets roll i demokratin.
Ja, just det.
Och har fokuserat mycket på stigmatisering och delegitimering av organisationerna. Alltså hur makthavare, media, riksdagsledamöter, myndigheter, regeringen pratar om organisationerna. Titta på, vad menar man med demokrati när man ska kontrollera organisationernas demokrati till exempel?
Mm.
Traditionellt har det ju varit tvärtom, att det är organisationerna som kontrollerar statens demokrati, och nu börjar staten kontrollera organisationerna med sina demokrativillkor. Och det är otroligt intressant, tycker jag.
Det är ju,
man liksom vänder på ansvarsutkrävande.
Har det varit en långsam process det där?
Ja, det har varit, alltså inte egentligen, man började ju prata om demokrati, man började liksom peka ut organisationer som icke-demokratiska och dra in medel, och då var det organisationer som krävde att man skulle få veta, men på vilken grund drar ni in medel nu? Ni kan ju inte bara hävda att vi är icke-demokratiska. Och då började man ta fram de här demokrativillkoren för att liksom kunna specificera vad menar vi, vad är det man ska uppfylla som organisation. Och det har ju blivit en enorm diskussion och väldigt, väldigt stark kritik från civilsamhället mot de här demokrativillkoren som då lades fram av förra regeringen och sen som drogs tillbaka av den här regeringen, och nu har det kommit en ny proposition.
Att
man ska inte använda våld, man ska inte hota och hata andra eller tvinga och sådär, men att det blir väldigt svårt med gränsdragningarna. Vem är en företrädare? Vad är ett hot? Vem? Och sen får man inte samarbeta med organisationer som har ansetts icke-demokratiska. Och som jag ser de här demokrativillkoren, så är de så otroligt breda att egentligen vilken organisation som helst som en auktoritär stat vill bli av med skulle kunna bli föremål för sådana här villkor och avskaffas.
Alltså, om man drar det riktigt långt, så handlar det om att ni får hålla på, men vi sätter gränserna.
Nej, men precis. Och det här är ju väldigt likt vad som har hänt med civilsamhället i andra länder. Jag har ju tittat en del på Ryssland eller på Venezuela eller andra länder som har gjort det, som begränsar utrymmet för organisationen. Och man använder ju ofta liknande retorik, att man hotar demokratin, eller man hotar centrala världen, eller man är en agent för främmande makt, och att så fort man får medel utomlands ifrån, alltså man är ett internationellt civilsamhälle, så blir man misstänkliggjord. Så att man förlorar finansieringen i det egna landet, man förlorar möjligheten att samla in pengar från sina medlemmar, och sen förlorar man också möjligheten att få medel utomlands ifrån. Mm. Och då har man ingen möjlighet alls längre, och då är utrymmet noll.
Det där är ju intressant. Jag skulle säga att för vårt nätverk NSPH då, som i dagsläget är 14 organisationer, patient, brukare eller anhörigorganisationer som jobbar med psykisk hälsa på något sätt. För oss har det ju gått väldigt bra. Vi lyckades ju sen efter Milton-utredningen 2006 liksom få särskilda bidrag för att ha det här nätverket. Mm. Eftersom man från statens och även från SKRs sida såg behovet av att ha en brukarrörelse som kunde bli en tillräckligt stark motpart för att ha en gynnsam dialog om utvecklingen, så att säga. Men då är det ju också så att just vår paraplyorganisation bygger ju på att de har velat ha oss. Vi har ju tackat och tagit emot, och vi tycker att vi gör mycket bra saker tillsammans och i dialog. Men det kan ju vara värt ändå att komma ihåg hur det, även om vi, de olika organisationerna har skapat sig själva, så är vår samarbetsplattform på statens
villkor. Men det blir ju ändå en form av utrymme.
Ja, det blir det.
Det är ju verkligen dubbelt. Det är ju inte bara så. Alltså, demokrativillkoren är begränsande, men det har ju funnits väldigt många initiativ där man har utvidgat demokratin. Ja. Alltså demokratin 100 år till exempel, det firandet var ju väldigt fokuserat på civilsamhället och civilsamhällets roll. Man hyllade det runt om i länsstyrelser i Sverige och sådär. Och liksom de dokument som man tog fram, där var ju liksom, hela historieskrivningen var ju hur civilsamhället har byggt den svenska demokratin i princip. Från kvinnorörelserna, frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och så vidare.
Ja,
så det var ju historieskrivningen. Så att man har ju också i Sverige ett otroligt starkt stöd till civilsamhället från statens, kommunernas sida och så.
Ja, alltså även från politiker skulle jag säga, för när vi har dialoger och frågar vad, liksom, hur viktiga är vi, då säger ju alla att vi är jätteviktiga. Så. Samtidigt så har det ju nu under de senaste åren, så är det ju senaste året, så är det ju två saker som har seglat upp som problematiska för oss. Det ena är hur man ser på folkbildningen. För den har ju varit en jätteviktig kanal för vårt arbete, när vi att nå ut med aktiviteter för personer med ohälsa. Liksom att starta studier, gå i studiecirklar kring återhämtning och vad det kan vara. Och få hjälp av folkbildningen att liksom göra bra material och sådana här saker. Och det andra är ju tankarna om Allmänna arvsfonden, eller arvsfonden. Som, det har ju varit vår kanal där vi kan bestämma vad vi vill göra och söka pengar för det och utveckla tankar och kunskaper och få spridning på saker och ting.
Som ett riskkapital för civilsamhället.
Ja, just det, och som vi inte behöver redovisa till Folkhälsomyndigheten där vi får vårt grundbidrag och säga att det här har vi, utan här har, där gör vi saker utifrån vår kreativitet på något sätt. Men vi blir ju genast förstås lite oroliga när man börjar rycka och dra i allt det där.
Mm. Ja, det finns ju en dubbelhet att staten ser ju civilsamhället både som en möjlighet och som ett hot.
Mm.
Och det är ju något som jag tittar på i riksdagsmotioner. Jag håller på och går igenom riksdagsmotioner från 70-talet och framåt och ser vad anser de olika partiföreträdarna är ett hot mot demokratin. Jag har liksom avgränsat det till hot mot demokratin och kartlagt vad är det man anser hota demokratin. Och där är ju det största hotet, det som nämns flest gånger och som är mest liksom utvecklat, det är ju hur civilsamhället hotar demokratin. Och det kommer ju i form av terrorism och extremism och på olika sätt, men också hur särintressen och sådär, hur man liksom, och det kommer från alla partier egentligen, hur civilsamhällesorganisationer hotar demokratin. Och det kan ju mycket väl vara sant också att organiserade initiativ hotar olika värden till exempel. Men då blir det väldigt intressant att se vad är det egentligen som begränsas och vilka initiativ, vilka typ av organisationer är det som inte som anses vara ett hot och vilka ses som en resurs. Mm. Och där finns det ju, jag har inte kommit fram till någonting egentligen ännu i min forskning, men man kan ju se på andra ställen hur service ofta blir mindre kontroversiellt än röst. Alltså om man tycker någonting som inte staten tycker, så blir man mer uppfattat som ett hot mot demokratin, att staten ser sig som liksom förkroppsligandet av demokratin, att så här, den svenska demokratin pratar man om, och då menar man inte det demokratiska idealet, utan man menar staten och det,
alltså, liksom statens idé om vad som gäller.
Ja, men precis. Just det. För och då kan ju staten liksom flytta sig ganska mycket, och det är fortfarande det som är liksom måttstocken för demokrati.
Medan det då omvänt är när civilsamhället kan kliva in och leverera det vi har bestämt ska göras, till exempel sitta med i funktionshindersråd eller och diskutera någonting som är definierat, då är det inga problem.
Och det där är ju liksom, den där relationen är ju, den avgör ju väldigt mycket vilket utrymme organisationerna har liksom, och vilka organisationer får vara med och vilka organisationer får höras och sådär.
Vad skulle du säga då? Nu kanske jag måste då ha 10 timmar till mitt förfogande i den här podden, men vad skulle du säga att man traditionellt har tänkt att civilsamhällets civic space just för demokratin är? Vad skulle den kunna vara, och vad har den kanske traditionellt varit i Sverige?
Ja, det var en väldigt svår fråga. Och som du säger, ganska stor, men om jag ska börja, kan du inte ställa frågan igen? Och
bara så här, om vi tänker oss
så får jag den en gång till.
Folkrörelsernas. Ja. Om man tänker deras roll som del av demokratin, vad har den varit när den har varit som bäst, vet jag inte, men som mest inflytelserik och mest danande för det här samhället? Liksom, hur har folkrörelserna bidragit till det demokratiska?
Just det. Nej, men det finns ett citat som jag tycker är så himla bra, som är Howard Thurman, som var andlig vägledare åt Martin Luther King. Mm. Och som, han var den som åkte till Indien och hängde med Mahatma Gandhi och tog icke-våldet till USA. Han sa så här: fråga inte vad världen behöver, utan fråga vad som får ditt hjärta att sjunga. För världen behöver människor med hjärtan som sjunger. Och det där tror jag är folkrörelsernas stora poäng, att människor går samman inte för att tjäna pengar, utan för att bygga en bättre värld.
Leta alltså, efter sin sång.
Leta efter sin sång. Man vill bygga en bättre värld i det lilla, liksom, utifrån det här ser jag behövs. Guds rike, eller människor måste sluta supa för att min pappa söper ihjäl sig. Eller vad det nu kan vara. Liksom, att man ser ett någonting som man själv kan göra, och att det har funnits utrymme för det, att göra eller spela teater eller liksom tolka världen på något sätt, alltså att man har fått göra det.
Just det.
Och att man har kunnat gå samman, och sen kanske man inte ens behöver tänka att det är för att förbättra världen, utan det kanske är för att man vill ha en meningsfull fritid, man vill ha kompisar, och sen bygger man en meningsfullhet i ideologin som hör ihop med civilsamhället. Alltså handling och tanke hänger ju väldigt nära ihop i civilsamhället. Att man vet varför man gör saker. Och det kan vara massor av olika skäl.
Ja,
men att det är inte för att man måste, men du får ut någonting annat än något som går att mäta. Det är inte pengar. Det är som ett sammanhang, en identitet. Mm. Det är ofta så här, vem är jag? Jo, men jag är en sån som spelar teater. Ja. Eller jag är en sån som hjälper mitt community.
Jag försöker översätta det där till våra organisationer som jobbar då med att liksom engagera personer som själva drabbats av ohälsa, antingen själva eller som anhöriga. Och då tänker jag att rätt mycket av det där har ju ibland i de första organisationerna var det ju snarare att säga att måste få finnas i samhället vi också. Vi kan inte bara hamna på institutioner. Liksom. Det var ju våra första organisationer var ju lite mer så här civilrättsorganisationer. Att vi är en folkgrupp som man låser in istället för att man hjälper, så att säga. Men sen har det ju ibland också blivit att man försöker vara, påverka den vården som finns att vara mer uppdaterad på de senaste rönen. Men väldigt mycket skulle jag säga handlar om att man möter andra med liknande erfarenheter och gör saker, just som du säger, för att de känns rätt. Det verkar finnas en sång här. Men vi får hjälpas åt att ta ut ackorden eller skriva ner melodin så att vi kan förmedla, för vi hittar kunskaper i våra erfarenheter som vården inte kan ha, för de har en annan logik som de har skapat sig utifrån. Och där tänker jag att det som är ganska mycket av vår kamp, eller vad man ska säga, idag handlar om att få hela samhället att förstå att det behövs fler saker än kanske bara den där sortens vård och sådär. Men också att försöka få vården att förstå att det räcker kanske inte med att ni tänker att ni är bra på vissa saker. Ni behöver fundera på vad som, ska man säga, hur ni ska kunna hjälpa oss att sjunga den där sången. Just det. För de har nog inte varit så intresserade av sången.
Mm. Nej, men tvärtom tror jag att offentlig sektor ibland vill ju inte alls ha den där sången. Alltså att den blir problematisk och att man så här, det blir som ett nödvändigt ont.
Det där kan vi inte ta hänsyn till.
Nej, det är ett särintresse. Men ni får jättegärna ha en gratis öppen förskola här, kyrkan till exempel. Mm. Men ni får inte tvinga på någon religion.
Nej,
som att man utgår från att det är tvång och att det är något ont. Liksom. Mm. Det här som gör att människor organiserar sig i kyrkan. Jag tycker att era organisationer är ett väldigt bra exempel på hur man liksom integrerar det existentiella. Att det är en slags... Liksom en poäng med organisationerna är på samma sätt, jag kommer ju från kyrkan i hög utsträckning, och där är det liksom en gemensam tro på ett samhälle, alltså där människor får plats och där utifrån ens egen identitet att vi ska få plats, alltså att det är mer än bara röst och service, som man brukar säga. Det är liksom inte en, det är inte en serviceorganisation, och det är inte heller liksom en professionell organisation vid sidan av livet, utan det är det mest centrala i livet.
Ja, just det.
Alltså att det är...
The core.
Ja, precis. Mm. Alltså det här är jag och min rätt att existera just i det. Samhället utifrån mina förutsättningar eller utifrån min tro eller utifrån min bakgrund eller vad man nu har.
Men också väldigt... kopplad till... väldigt konkret hur jag ska kunna vara jag i det här samhället.
Ja, precis. Mm. Vi samlas här för att hitta vårt sätt att kunna existera, kunna hantera samhällets hinder. Samhället sätter upp hinder för oss, men tillsammans så kan vi komma över dem.
Ja, just det, genom att känna att det här är ändå vi.
Ja, och, precis. Och det, precis. Det blir ju existentiellt. Det blir ju något för hela din existens. Det blir ju inte bara... En organisation för vissa politiska uppfattningar som man vill driva eller en organisation
hobbies.
Eller en organisation bara som ska ge en viss typ av förmedla en tjänst eller så, utan det är ju någonting mycket djupare.
Just det. Ja. Och då kan det uppstå någon slags oro över vad de får för sig med sin identitet.
Ja,
och vad den identiteten kräver för omständigheter eller plats i samhället.
Ja, och då blir det ju ett hot
för
en stat som vill ha en enhet.
Mainstreama någonting.
Precis. Ja. Och det är inte nödvändigt att en stat vill ha en enhet på det sättet. Liksom att slipa bort olikheter. Men olikheter är också en källa till konflikt.
Ja, just det.
När man förtrycker vissa åsikter eller vissa grupper av människor, så kan det bli mer lugn och ro. Liksom. Mm.
Kafferast i kunskapsfabriken.
Om man är tillräckligt modig och känner att demokrati också är något som vi inte kan som låter sig fångas eller helt beskrivas, så är det också att säga vi behöver de här rösterna för att det kan inte vara enhetligt.
Nej.
Utan det måste, folk kommer att tycka olika, då är det bättre att...
Och inte bara tycka olika utan att vara olika.
Just det, och tro olika.
Ja.
Och tänka olika. Mm. Och att det är det som blir styrkan i samhället. Det där är ju lite lustigt också för den här synen på innovation.
Mm.
Som jag tänker börja drabba forskning och sånt där också, är att nej, men det är vad vi beställer att ni ska forska fram. Som om vi visste vad vi behöver.
Mm.
Och det där är också civilsamhället. Här, med ett starkt civilsamhälle där, som kan vara kreativt och bygga på människors erfarenheter, så kan det ju komma upp saker som man faktiskt inte hade tänkt på och som gör det bättre. Men om man, så fort man då ska börja hålla ordning och reda, så kommer ju utrymmet bara krympa. Det blir ju som en talangjakt på något sätt, där man säger att vi i juryn vet vad som är bra underhållning. Och du sjunger fel och du sjunger som jag hade tänkt att man ska sjunga. Och så blir det mainstream.
Ja, precis. För civilsamhället är den absolut bästa sektorn i samhället för kreativitet.
Mm.
Och kreativiteten behöver utrymme.
Ja.
Och så det är det som är en del av, en viktig del av civic space. Att, jag menar, att det inte går att mäta och inte ska mätas, men vi kommer ändå in i en mätbarhet nu för att få medel eller för att visa sitt existensberättigande, så ska man visa vad man har åstadkommit. Och väldigt ofta så civilsamhället har ju inte den typen av redovisning, utan man kommer på sina idéer och sen är de free for all och man kastar ut dem
ja,
i världen.
Och kändes de rätt i vår organisation så gör vi mer.
Ja.
Alltså det är ju det som är kvittot. Inte att det var något saldo, utan att vi fick feeling på något sätt.
Och ingen har en copyright.
Nej.
På sakerna. Det är liksom en av poängerna. Men om du inte har en copyright så kan du inte heller liksom mäta att människor mår bättre men har mer fritid, levererar mindre. Det går inte att mäta.
Nej.
Det kanske går att mäta, men då har man ett negativt resultat, fast egentligen kanske...
Var bra för oss.
Ja.
Mm. Och vilka skulle det vara bra för om det inte var bra för oss? Ja, det är lätt och roligt att driva omkring i det här samtalet, tänker jag. Men känner du att det är så också att forska kring det? Är det liksom... tankeväckande på det viset att hålla på med det på den nivå du håller på med det?
Ja, det är helt omöjligt. Alltså, du började med frågan, vad är civilsamhälle? Wow, herregud. Det är som tusentals meter av böcker. Och sen så nästan, vad är demokrati? Jag vet inte. Hur ska jag kunna veta? Ju mer böcker man läser, desto mer. Liksom, det finns ju hur många olika dimensioner och liksom, vems demokrati? Vems är det statens demokrati eller är det folkets demokrati? Men vad är folket? Det är ju ingenting är ju definierat. Så här, att demokrati är just nu så jag har ju fått det i, jag är doktorand på halvtid, så jag ska ju doktorera i 8 år. Jag har gjort 3. Och mina handledare har ju hela tiden sagt så här, vad tycker du om demokrati? Vad är demokrati? Jag vet inte.
Det
är en tom signifikant. Det betyder ingenting, det betyder allt. Försöker jag liksom slå fast, vad är demokrati för mig? Och nu har jag kommit fram till, tror jag, just nu, preliminärt, liksom, så utgår jag lite från Rancière, en fransk forskare, som menar att demokrati är en rörelse för inkludering av, alltså att vem som helst makt, inte liksom folkets makt, utan att makten ska tillfalla vem som helst. Alltså att det är en rörelse för att hela tiden förnya möjligheten att vem som helst ska kunna vara med och bestämma, att människor ska ha makt och inte en viss grupp av människor ska ha makt eller experterna ska ha makt, utan alla ska ha makt.
Just det, och sen kan det där organiseras och kanaliseras på olika sätt, men det är möjligheten för vem som helst att bli subjekt i samhället.
Precis, det där, och då måste man ju hela tiden utvidga. Alltså att det finns hela tiden en rörelse mot en privatisering av makten. Man får en maktposition och sen behåller man den. Som politiker eller mediemogul eller vad man nu är för någonting. Men att hela tiden är en rörelse att göra det privata politiskt. Det som har blivit en prenumeration på en makt ska brytas upp. Och att nyanlända personer i ett land ska få makt. Personer som tidigare har varit exkluderade från inflytande, påverkansmöjlighet, rösträtt och så vidare ska.
Det där kan jag översätta till vår rörelse då, personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Om man tänker sig det som en lång och strävsam väg, som jag sa det här i början, att det var överhuvudtaget säga att vi har en röst. Den är inte så vältränad, men vi kan väl i alla fall börja med att vi inte är inlåsta. Ursprungligen så var vi ju vem som helst. Men genom en slags folkrörelsearbete så har vi då kunnat uppnå någon form av makt. Det är en rörelse. Det är någonting man måste vara lyhörd för. Vilka vem som helst är det som behöver komma fram nu som vi behöver lyssna på?
Och, ja, men visst.
Och är jag en sån där vem som helst som måste börja formulera mig om hur jag tänker? Nu ska jag försöka liksom intuitivt känna efter. Hur brukar politiker prata om oss? De brukar prata om oss i brukarrörelsen som ni är jätteviktiga för oss som synpunktslämnare. Så att vi kan göra vårt jobb, medan snarare... och det där, då blir ju liksom hela den här civilsamhällets roll någon slags... roll lite som jag brukar tycka är problematiskt när man pratar tjänstedesign. För att det är fortfarande någon som har ansvar för vilken tjänst som får levereras, men för att den ska bli effektiv så måste man först lyssna på kunderna eller användarna eller brukarna. Men sen är det fortfarande vi som designar och levererar. Och jag tänker att när vi pratar om brukarinflytande, då är det ju inte bara för att appen ska funka för mig. Det är ju bra om den gör för all del. Utan jag tänker att brukarinflytande också handlar om empowerment. Att jag känner, om jag är med och bidrar till att den här tjänsten ska bli bra, känner att jag växer lite på det på något sätt. Men det är inte alltid man, jag får det intrycket av när konsulter pratar tjänstedesign, utan då är det så här, vi är jätteskickliga på att ta fram grejer som funkar på något sätt. Och då är det också frågan, men ska de funka för dig eller ska de funka för den andra? Det där tycker jag är intressant.
Ja, men visst. Men det är också grader av, alltså i vissa länder där man inte har, alltså den svenska demokratin har ju byggt väldigt mycket på den här typen av samråd, att man liksom inte har lika mycket öppna konflikter utan att man försöker att kompromissa, alltså den deliberativa demokratimodellen i högre utsträckning än många andra, där man tänker sig att man ska komma fram till någon slags gemensamma resultat. De som är med i demokratin också är beredda att förändra sig själva. Det är inte bara liksom, du tycker så, nu mäter vi det och sen så blir det majoriteten som bestämmer, utan att man försöker att kompromissa och hitta lösningar framåt. Det har ju varit liksom den svenska modellen.
Just det. Har varit kanske.
Ja, har
och
varit.
Kanske är i, alltså jag skulle nog säga att när det är det, när det där funkar, då känns det meningsfullt för alla parter. Att ha det där samrådet. Men det vi ser när det handlar om funktionshinderråd och brukarråd och sånt där som vi ofta sitter i, är ju att man undrar, varför var jag med på det här mötet? Alltså, händer det något med det här? Allt från hur man sätter agendan till hur frågorna följs upp. Och då undrar man liksom, ja, jo, det fanns en idé med det här, men det känns inte som att vi kramar ur den essensen ur den här möjliga, det här mötet, möjligheterna i det här mötet liksom försitts.
Nej, men det blir ju ibland så att man blir en underleverantör av vissa åsikter, och sen kan makthavarna välja att vraka vilken, att man kan ställa organisationer mot varandra, så kan man ta det, man använder organisationerna som legitimitetsskapande för sin egen makt snarare än att använda det som en faktisk påverkan på besluten. Jag minns väldigt tydligt från mina intervjuer i Botkyrka som otroligt spännande, men där var det ju väldigt många av de här etniska föreningarna eller internationella föreningarna som jobbade med att motverka diktaturer i andra länder, som drev tidningar, som drev motståndsrörelser, som liksom, man var fristad åt flyktingar som var dömda till långa straff för att ha liksom gjort demokratiskt motstånd. Det var en kommunal, jag tror att det var en politiker, som de hade gjort samråd om hur man skulle organisera Fittja centrum och var man skulle ställa liksom lyktstolpar och sådär, hur man skulle strukturera om. Och så säger hon att föreningarna här är inte intresserade. Nej, och de är inte engagerade och de kommer inte. Och då har man precis pratat med någon som liksom har en hel motståndsrörelse på sina axlar som går till jobbet på dagarna och sen på kvällarna och nätterna sitter och organiserar mos. Mm. Och sen så förväntas man säga att den personen ska komma och diskutera lyktstolpar och tycker att det är liksom
man har inte riktigt
demokratiskt underskott. Ja, men att den inte kommer på det samrådet. Att det är så här, ja, men det förstår du väl att den inte bryr sig om. Den har ju något annat. Ja,
precis. Liksom. Och då kommer man nog in lite på det här du säger, mäta värden. För att jag tycker nog i vård, alltså ett problem till att det är svårt att få till meningsfulla möten kring inflytande just kring vård är att patienterna har ju fattat vilka kvaliteter och insikter som är viktiga för dem för att de ska börja må bättre. Men, och det kan nog människorna i vården förstå också, men styrningen av vården jobbar ju med helt andra värden. Mm. De räknar återinläggningar och sängar och bemanning och sånt som också är viktigt för att organisationen ska funka. Men det är inte intressant för mig att komma dit och börja diskutera era förvaltningstekniska bekymmer, utan för mig är det ju viktigt att ta reda på hur kan vården bli bättre så att de som skrivs ut känner sig trygga när de skrivs ut. Men det mäter ju inte vården, för de har ju kollat bara att liksom symptomen har gått ner till en viss grad eller att man har gjort en suicidriskbedömning och satt check på den och massa sådana här saker, medan det för den som skrivs ut är mycket viktigare hur det känns när jag kommer hem.
Just det.
Och det värdet går ju faktiskt att mäta om man har ett möte om det och inte om bemanningen på avdelningen eller lyktstolparna i Fittja centrum eller vad det är.
Det.
Så att det kan ju också handla om att liksom strida för att vi ska mäta rätt grejer, tänker jag.
Ja, men precis. Mm. Nej, men ett annat exempel på den här clashen är när Missing People jobbar med polisen och man letar efter en försvunnen person och sen har det gått så pass många dagar så att man kan garantera att den här personen inte har kunnat överleva om den är utomhus i den här skogen eller vad det kan vara. Då avbryter polisen sin insats för att en död person är inte polisens uppdrag att leta efter, utan polisen letar efter levande personer, och när det är en kropp man letar efter, då är det miljöhälsoskyddsförvaltningen, för att då är det en sanitär olägenhet och inte, det är inte en människa längre, utan det är liksom ett avfall. Liksom.
Ja,
men för Missing People så är det ju inte det. Det är ju fortfarande en människa. Det, är en
det
saknad...
finns fortfarande närstående som sitter hemma och undrar.
Ja, eller som är med ute och letar. Och att de som, när man har gjort en stor sökinsats och man hittar en död så blir det ju många chockade, eller man blir liksom, det blir en väldigt stor besvikelse. Och då behöver man kallar in präster eller liksom andra funktioner, men som inte är polisens roll. Mm. Och då får ju liksom Missing People blir ju inte bara extra ögon och öron i skogen, utan blir ju en existentiell organisation.
Det är inte en sökinsats, det är någonting för människor i samhället.
Ja, precis. Ja, men som tar hand om liksom individerna och liksom vem är jag som människa nu när jag liksom inte hittade den här personen? Vi misslyckades och personen dog. Liksom. Mm. Hur vet vi vad som är bra?
Alltså, många av våra förbund har ju svårt att hålla medlemstalet uppe.
Mm.
Och kanske framförallt svårt att hålla uppe antalet lokalföreningar. Och att det liksom, jag vet inte om det är en trend, men flera av de yngre organisationerna hos oss har ju inte lokalföreningar utan en nationell organisation och sen kontaktpersoner ute i landet som kan skapa en del aktiviteter. Men man försöker rationalisera så att säga, själva organiseringen på något sätt. Ser du samma sak och ser du någon risk eller möjligheter med det?
Det finns, mina kollegor har tittat på det där och kommit fram till att engagemanget är lika högt som det har varit tidigare. Att det är lika många timmar man lägger, lika många människor som är engagerade och sådär. Så att, men det är en väldigt stor skillnad i hur engagemanget ser ut.
Mm.
Att det är mycket mer det här... Alltså det är svårare att rekrytera människor till styrelser, det här långsiktiga, liksom nötande arbetet, det strukturerade och människor gör mer snabba insatser.
Mm.
Och jag tror, jag har inte forskat på det här alls, men utifrån min erfarenhet från att jobba i paraplyorganisationer i civilsamhället, att det här är en effekt av ett förändrat landskap.
Mm.
Alltså att det är mycket lättare att få inflytande som aktivist eller med tillfälliga som sakfrågor där du inte behöver sitta och kompromissa dig fram till liksom urvattnade kompromissförslag, utan där du kan liksom ha mycket mer radikala, att du kan vara små grupper, du kan vara mycket mer snabbfotad, att det krävs liksom, om det kommer en nyhet på morgonen så måste du ha ditt svar på den nyheten samma dag.
Ja, just
eller
det.
Dagen efter senast för att du ska ha en röst. Om du ska liksom vänta på nästa styrelsemöte och kommer med ditt svar en månad senare, då är frågan redan borta från dagordningen. Då har du ingen chans. Då är inte du med i den debatten.
Och då blir det ju så, och så jobbar ju vi också som nationell plattform, att ha ståndpunktspapper, att ha väldigt mycket, att man tröskar igenom massa saker på någon slags central nivå som finns till hands då.
Mm,
när det behövs uttalanden kring saker. Vad är det vi ska luta oss mot nu av det som är vår ryggrad?
Just det.
Och det är också antalet kommunikatörer.
Ja, visst.
Intressepolitiska ombud och annat.
Ja,
att det ser annorlunda ut idag. Att vi, och jag kan inte säga om det är bra eller dåligt. Det är väl som du säger, det är ett annat landskap och det är så som man får försöka jobba för att kunna svara upp mot... Det är ju det att puckarna kommer snabbare också.
Ja, precis. Men det är också en utvärderingshysteri, skulle jag kunna säga. Alltså att det finns en sån otroligt massa utvärdering av... Och jag tror att det här... Liksom, det blev ju åtminstone väldigt mycket starkare med liksom New Public Management på så här,
för då är du köpt eller beställar.
Ja, men precis, att du liksom börjar leverera grejer och sen ska du mäta det och då blir det inte den som liksom gör fantastisk verksamhet men inte kan skriva en verksamhetsberättelse, den kan inte få lika mycket pengar för att den kan inte visa vad den har gjort. Alltså att det blir liksom, man konkurrerar om man ska driva en liten ideell förskola eller vad det nu kan vara, så konkurrerar man med de här stora koncernerna som har supersnyggt material och det blir väldigt svårt att visa sitt värde när man ska mäta för det som civilsamhället levererar inte går att mäta, som vi redan har pratat om.
Men och lite likadant blir det ju då på åsiktsmarknaden. Alltså det är inte bara i tjänsteleverantörsmarknaden utan även när man, nu ska det vara en dialog med regeringen här.
Ja.
Då kan man inte gå dit och resonera lite, utan då är det bra att liksom kunna klubba in lite att det här är våra utgångspunkter. Liksom.
Ja, men också vilka är det, vems utgångspunkter är det som blir tas i beaktande?
Mm.
Att en organisation med massor av medlemmar och lokalföreningar kan ju ofta väga lika tungt som en självpåtagen expert.
Just det.
Eller
ja,
en liten lobbygrupp eller en tankesmedja som har gett ut en rapport om ett ämne som inte har någon förankring alls, kan ju bli i media, kan ju de bli helt jämställda.
Ja, just det.
I så här, vem är legitim eller gentemot politiken eller så. Att det är så här, vad är det för landskap? Vem är det som har legitimitet att tala för vem? Liksom, det är ju väldigt...
Och då behöver ju vi fundera på i våra organisationer, oavsett om vi organiserar oss med fullödiga föreningar eller kontaktpersoner, så behöver de ju kunna säga att det här bygger på samlad kunskap och den har vi samlat in så här.
Mm.
Just det.
Ja, men visst. Nej, men det är så här, ett Instagram-konto som får mycket följare och mycket likes kan ju få en större inflytande eller få bli lyssnad på eller få bli liksom debattör i frågor och så.
Just det.
Lika mycket som en organisation som. Mm. Och det är ju på gott och ont på något sätt. Svenska modellen för det här har ju varit väldigt mycket att vi har haft stora föreningar, en organisation för HBTQ-personer, en organisation för fackliga, en organisation, och sen alla små organisationer som har tyckt någonting annat har ju liksom föreningarna och staten tillsammans varit med och säga så här, men de där får inte snacka liksom.
Just det.
Så att, och nu börjar det där ju ändras. Nu får man inte riktigt komma med i de faktiska beslutsmötena. Alltså det blir mycket mer rådgivande möten och sen mycket mer stängda dörrar, mycket mer att man liksom har väldigt korta remisstider. Man får mycket mindre pengar till organisation. Alltså tidigare, vi har ju haft väldigt starka föreningsbidrag från staten.
Mm.
På grund av att staten har velat ha väldigt stor leverans. Man har velat ha en stark närvaro, en liksom policy professionella som kan
skärskåda vad som händer.
Precis, ja, som kommunikatörer men också experter från organisationerna som kan leverera vad civilsamhällets eller vad medlemmarna tycker och så där.
Ja,
och när pengen då försvinner på massa olika sätt nu. Och så förväntar man sig att organisationerna ska komma och som är extremt kort varsel.
Mm.
Eller man förväntar sig kanske inte det.
Nej.
Men effekten i alla fall blir ju att de inte kan leverera. Så jag satt och tittade på remissvaren till demokrativillkorsutredningen.
Mm.
Och det var väldigt slående hur många som skrev så här, det här ser jättebra ut. Jag bara, nej men det tycker ni ju inte. Jag vet ju att ni inte tycker det. Och senare i debatten så har de här som har skickat in remissvar att det ser jättebra ut insett att så här, men det här kommer ju påverka oss på det här sättet.
För att man liksom inte förstått utredningen.
Nej, men har inte haft tid och resurser att faktiskt granska det eller ha en diskussion. Alltså det har varit för kort tid, det har varit för mycket text, för lite personal.
Och det blir ideella lite kan inte problematiskt att det är just den utredningen också.
Ja, men exakt. Nej, men ideella kan inte sitta och granska. Liksom, det händer i alla fall. Men det blir ju väldigt sårbart när
intressant. När
det så att det är liksom den svenska modellen som har statuerat att vi ska ha en stark närvaro av civilsamhällesorganisationer i maktens korridorer, i utredningar som experter. Det håller ju på att förändras. Och då blir det ett behov av, alltså i andra länder har man ju haft andra modeller där man har haft mer av liksom protest, ansvarsutkrävande demonstrationer och så. Mm. Som i Sverige.
Vi har inte haft lika mycket franska bönder.
Nej, men precis.
Våra svenska bönder har inte varit som de franska. Riktigt.
Eller liksom i mer auktoritära länder som har ju haft liksom mer så här underjordiska sammanslutningar. I Sverige så är ju organisationerna väldigt öppna och transparenta jämfört med många länder.
Ja, just det.
Och det ligger ju de ofta i fatet. Alltså man har publicerat väldigt mycket vad man tycker och vilka medlemmar som är med och man tycker olika och sådär, så kan ju det
slå tillbaks på en.
Användas mot dig. Alltså, men titta, här har vi en homofob i kyrkan. Liksom,
ja, eller just det.
Och då räknas det som en representant och så kan det bli väldigt stora konsekvenser. Och då blir det liksom en nackdel att ha en bredd av medlemmar med massa olika åsikter.
Mm.
Man får liksom hålla pli på sina medlemmar om man själv ska
kunna
vara...
Då är det mer praktiskt att vara en tankesmedja.
Det är mycket mer praktiskt att vara en tankesmedja så man har en kontroll på ett budskap. Alltså att det blir lobbygrupper.
Ja, just det.
Liksom. Och det är en helt annan sak än den här diskussion, möjligheten att ändra sig, att man i kompromisser kan liksom byta position. Det blir väldigt svårt om du har ett ansvarsutkrävande från en massa medlemmar. Som...
Ja, för lobbygrupper tenderar ju inte att vara så altruistiska jämt. Utan de har ju ofta liksom sin agenda och sitt särintresse som de lobbar för.
Ja. Och var får du dina resurser ifrån? Är det från en uppdragsgivare som vill påverka debatten på något sätt som du inte ens behöver redovisa vem det är? Eller är det en massa medlemmar som
försöker hitta
som skickar sin 200 kronor i medlemsavgift för att det här ska ske? Alltså att det blir ju en...
Jag tycker vi kommer tillbaka till den här sången.
Mm.
Hjärtan som sjunger. Ser du någon framtid för hjärtan som sjunger?
Ja, det är oundvikligt. Det är ju så människor fungerar.
Ja, just det.
Så att det är som de här blommorna i asfalten. Liksom. Mm. Du kan ju försöka asfaltera, men det kommer ju komma upp. Och så, sen kan det bli mer eller mindre konstruktivt eller destruktivt beroende på hur utrymmet ser ut.
Men så länge vi har hjärtan så kommer de vilja sjunga.
Ja.
Mm.
Ja, nej, men bra. Samtal.
Ja, verkligen. Tack för att du ville vara med, Anna.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.